Du lyssnar på Blink, den intuitiva intelligensen, av Malcolm Gladwell. I översättning av Gabriel Zetterborg, uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Inledning. Statyn som inte såg äkta ut. I september 1983 vände sig konsthandlaren Gianfranco Becchina till J. Paul Getty Museum i Kalifornien. Han sa att han hade en marmorstaty från 500-talet före Kristus. Statyn var en så kallad chorus, en skulptur föreställande en naken ung man som står med vänster ben framflyttat och håller armarna ut efter sidorna. I hela världen finns det högst 200 ynglingastatyer av denna typ. De flesta funna i gravar eller vid arkeologiska utgrävningar och så svårt skadade att de endast består av fragment. Denna var i det närmaste perfekt bevarad. Statyn var drygt 2 meter hög och ytan hade en ljus lyster som var annorlunda än den man brukar se på andra antika konstföremål i marmor. Det var ett fantastiskt fynd. Becchina begärde strax under 10 miljoner dollar för sin chorus. Getty-museet förivrade sig inte. Man tog emot statyn som lån och inledde en grundlig undersökning. Stämde alla egenskaper hos statyn överens med de hos andra kända chorus? Svaret tycktes vara ja. Skulpturen påminde om den från Anavissos i National Archaeological Museum i Aten. Så tillvida att den stilmässigt tycktes härröra från samma tid och plats. Var och när hade man hittat statyn? Det kunde ingen ge exakt besked om, men Becchina försåg Gettys jurister med en bunt dokument som redogjorde för dess bakgrundshistoria i mer närliggande tid. I dokumenten hävdades det att chorusen sedan 1930-talet hade ingått i en privatsamling tillhörig en schweizisk läkare vid namn Laufenberger, som i sin tur hade köpt den av den välkände grekiske konsthandlaren Rossos. Stanley Margolis, som var geolog från University of California, kom till museet och ägnade 2 dagar åt att med ett stereomikroskop med hög upplösningsförmåga undersöka skulpturens yta. Han tog också ett kärnprov ur skulpturen. Provbiten mätte 1 centimeter i diameter och 2 centimeter i längd. Och han gick in och tog den strax under det högra knät på skulpturen. Provbiten analyserades med hjälp av elektronmikroskop, elektronmikrosond, röntgendiffraktion och röntgenfluorescens. Margolis kom fram till att statyn var gjord av dolomitmarmor från det gamla marmorbrottet i Vatty på ön Tassos och att statyns yta var täckt av ett tunt skikt kalkspat. Det sista var avgörande vid bestämningen av statyns äkthet, påpekade Margolis för Getty. Eftersom dolomit endast omvandlas till kalkspat under loppet av hundratals, för att inte säga tusentals år. Statyn var med andra ord gammal. Den var inte en modern förfalskning. På Getty-museet lät man sig nu övertygas. Sedan man i 14 månader noggrant låtit undersöka chorusstatyn gick man med på att köpa konstverket. Under hösten 1986 visades den för första gången för allmänheten. New York Times uppmärksammade händelsen med en första sidesartikel. Några månader senare skrev Gettys kurator för antiksamlingarna, Marion True, en lång och stolt redogörelse för museets nyförvärv av dyrgripen i konsttidningen The Burlington Magazine. Ynglingastatyn står nu upprätt utan yttre stöd. De knutna händerna vilar mot låren och han utstrålar samma förtröstansfulla livskraft som också är så kännetecknande för de bästa av hans bröder. Avslutade True triumferande, Gud eller människa, han förkroppsligar hela den strålande vitaliteten hos den unga västerländska konsten. Det fanns emellertid ett problem med chorusstatyn. Det var något hos den som inte stämde. Den första som påpekade den saken var den italienska konsthistorikern Federico Zeri som satt med i Gettys förtroenderåd. När Zeri visades ner i museets restaureringsateljé för att se på statyn i december 1983 kom han på sig själv med att stå att stirra på statyns fingernaglar. Av någon orsak som han inte kunde sätta ord på tyckte han att de kändes fel.